Du lyssnar på 1793 av Niklas Natt och Dag. Uppläsare Martin Wallström. Första delen. Spöket på Indebetoska. Hösten 1793. Oss här nere har en stor förskräckelse påkommit. Tusende rykten flyger här. Det ena orimligare än det andra. Det är omöjligt att få någon säker underrättelse, ty även de resande talar olika, och var och en synes mig lite poet i det han berättar. Atrociteten av brottet, sådant det berättas, är för stor, så att jag inte vet vad jag ska tänka därom. Carl Gustav av Leopold, 1793. I sin dröm flyter Mikkel Cardell i kallt vatten. Med sin fria högerhand griper han Johan Hjelm om kragen. Hjelm som hänger orörlig bredvid honom med ett rött skum av mungiporna. Hans uniformsrock är hal av blod och bräckvatten. Och när sista fliken rivs ur Cardells hand av en våg vill han vråla. Men ur strupen kommer bara ett jämmer. Hjelm sjunker snabbt. Cardell doppar sitt huvud och följer i några ögonblick kroppens väg ner i djupet. I sin frossa tycker han sig ana något annat, längre ner, på gränsen av den värld hans sinnen kan förnimma. De lemlästade sjömännen faller i sina tusental mot helvetets port. Dödens ängel sluter sina vingar om dem, krönta av ett benrangels kranium. Käken rör sig i strömmen i ett tyst hånskratt.
Palt! Mikkel Palt! Vakna!
När Cardell börjar komma till sans av de ivriga knuffarna dröjer smärtan för några ögonblick kvar i den vänsterarm han inte längre äger. I den saknade lämmens ställe hänger nu en snidad trähand av bok. Stumpen vilar i ett urgröpt hålrum och virket hålls fäst vid armbågen av läderslingor. De skär in i hans kött. Han borde vid det här laget ha vett att lossa remmarna innan han tuppar av. Cardell öppnar motvilligt ögonen och möts av en bordsskivas fläckiga landskap. När han gör en ansats att lyfta huvudet märker han att kinden klibbat fast i träet. Sörjan sliter peruken av honom när han rätar på sig. Han svär och placerar en tanksprit innanför jackan efter att ha använt den för att torka ansiktet. Hatten har rullat ner på golvet och dess kulle är bucklig. Han slår den rund och trycker brättet över öronen. Minnet börjar återvända. Han är kvar på källaren Hamburg och står supit sig redlös vid bordet. En blick över axeln visar andra i samma belägenhet. Det fåtal fyllon som världen befunnit välbärgade nog att inte skiffla ut i rännstenen ligger kvar på bänkar och under bord i väntan på morgonen, då de kan packa sig hemåt för att motta de väntandes förebråelser. Så inte Cardell. I egenskap av krympling bor han själv och hans tid i hans egen.
Mikkel måste komma. Det ligger en död i fatburen.
Det är två rännstensungar som väckt honom. Deras ansikten ter sig vagt bekanta, men han kan inte minnas deras namn. Bakom dem står värden själv. Han är rödmosig och nyvaken och har intagit en plats mellan barnen och källarens stolthet, förvarad bakom lås och bom i ett blått skåp, en samling ristade glas. Här vid källaren Hamburg stannar de dödsdömda på sin väg med rackarkärran till Skanstulls galgebacke och bjud sin sista sup, varpå glasen noggrant tas tillvara, graveras med namn och datum och sällas till samlingen. Att dricka ur dem sker under övervakning och till en avgift baserad på den avrättades berömdhet. Supen påstås bringa lycka. Cardell har aldrig förstått varför. Cardell gnuggar gruset ur ögonen och inser att han fortfarande är full. Rösten är grötig när han prövar den.
Varför han står på?
Det är den äldre av dem, en flicka som svarar. Pojken är harmynt och säkert hennes bror av likheten att döma. Han rynkar på näsan åt Cardells andedräkt och tar beteckning bakom sin syster.
Det är en döding i vattnet, alldeles vid vattenbrynet.
Hennes röst är en blandning av skräck och upprymdhet.